Har vi börjat spela in?
Vi rullar.
Snyggt.
Då säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hårdrock.
För fan!
Ni lyssnar som vanligt på mig, Kåre Duvett, och min kära poddkollega
Joey Bordland.
Jajamän! Och i början av det här avsnittet så hörde ni Save the Noise version 1 som släpptes i april.
Det är ett tag sedan. Visst är
det så? Yes. Och varför vi pushar lite grann för den här nu är för att nu är det intågande alldeles strax för Save the Noise version 2. Som
precis.
Ni dessutom kommer få en typ av exklusiv förhandslyssning. Is teaser kanske lite över rätt
ja,
ord kanske?
Jo.
En del av
både och.
Det. Ja. Både för er som är Patreons kommer ni få höra och se den först. Men ni kommer också kunna få höra snippet av det här i intro och outro i kommande avsnitt inför släppet av sin The Noise version 2.
Asbra.
Ja, det är ju både exklusivt och på många olika sätt.
Ja, det tycker jag kan få en liten tuta.
Det tycker jag. Jajamän, det var
länge sedan vi hade tutan nu. Ja, jag kände det också.
Ja, men det är alltid fint med tutan när den får komma tillbaka och göra ett intåg.
Tillfällig så flashback. Bara just det, där var en grej.
Exakt.
Oh, mysigt med lite effekter.
Det är det.
Är det något mer? Ja, Guldpodden.
Guldpodden, för fan.
Det får vi ju inte glömma bort.
Nej.
Där kan ni rösta på oss, eller nominera oss i en massa kategorier, så att man sen kan rösta på oss.
Ja, precis.
Och kategorierna som gäller då på Guldpodden i år, där vi kan nomineras, är då att ni kan nominera Hårdrock för fan till årets musikpodd, årets kulturpodd, årets podd, och de kan även nominera dig till årets klippare.
Precis, och då skriver man in Kåre Duvett och vår podd Hårdrock för fan.
Stämmer. Det vore ju fint om vi kunde få hem något pris.
Ja. Jo, men alltså det är klart. Jag, som vi har pratat om tidigare, det vore svinkul att ta hem det. Men facit, hade musikgenren...
Kategorin funnits förra året, då hade vi vunnit den.
Ja, ja. Det är liksom facit. Ja, det är ingenting som vi höftar med.
Nu. Så nu ser vi till att ta det här.
Det tycker jag. Och det hjälper oss såklart genom att gå in och nominera oss.
Yes, så gå in på guldpodden.se och ni gör det nu. Du vet vad, jag skulle faktiskt vilja pusha för en till grej också innan det.
Ja.
En till poddrelaterad grej.
Ja.
Det är ju nämligen så att tycker ni att det är trevligt att lyssna på podden så har vi typ så 80 bonusavsnitt till.
Jajamän.
Som ni kan... ta del av på våran Patreon då.
Mm.
Så gå in på patreon.com/hrffpodcast så har ni tillgång till 80 bonusavsnitt och typen jag vände 120 blandade exklusiva posts där då. Och det kostar då typ $5 eller typ så här 40-45 spänn typ
för jajamän.
Att få ta del av alla de bonusavsnitten.
Extremt mycket valuta för pengarna.
Alltså det är 50 öre per avsnitt.
Det är fan värt.
Ja men visst.
Mm.
Ja. Men det är det.
Jajamän, men då är det veckans avsnitt. Eller veckans, ja det är också. Veckans
nyheter
exakt. Ja. Ska jag börja? Vill du börja?
Du kan absolut börja, för jag har inte svin mycket nyheter. Men... du hade däremot en hel sjö av nyheter.
Ja, det finns, ja, jag har lyckats plocka upp en hel del. Vi kan väl börja med...
uppsjö av nyheter kanske man
ja,
säger.
Det, ja, det exakt. Det säger man nog.
Mm. Vad är en uppsjö?
Jag vet inte.
Finns det en nersjö?
Det kanske det finns. En nersjö, det är då motsatsen att det inte är så mycket nyheter. Det har, uppsjö säger man, men jag har aldrig hört någon säga att ah, men det är nersjön. Är det brist på någonting?
Nej.
Ja.
Ja, det här får googlas.
Det får göra. Vi börjar med en nyhet från Frontiers Music där som...
skivbolaget då?
Precis, som har Enough's Enough.
Ja.
Bandet där. De ska släppa en coverplatta.
Ja.
Mm.
Originellt.
Originellt. Det verkar vara 2021. Det är de många som släpper coverplattor. Men. Det de kommer släppa är låtar. Beatles-låtar i hela den här plattan. Låtar av Beatles men också av andra Beatles liksom, medlemmars men andra
det,
projekt.
Det liksom. Kan ju ändå liksom respektera för Beatles är ju rätt underskattade.
Ja, exakt. och så deras
sidoprojekt. Absolut, ska man göra en coverplatta så varför inte på Beatles?
Exakt. Jag tror att det kanske är lite att skjuta sig i foten, men alltså det känns ju liksom så här, det finns ju ett x antal hårdrocksgrupper som har gjort typ så här Come Together till exempel och ja. Sådana saker. Så att,
och Helter Skelter också.
Ja, precis.
Men i övrigt är det lite som att skjuta sig i foten och ladda om.
Ja, exakt. Men fakta är så att de ska släppa en Beatles coverplatta. Jag säger nog bu till det här och inte bä.
Nej, the original spook.
Exakt, det är ändå Spooktober. På Spooktober-temat så till en lite roligare nyhet där är relaterat till Ghost och deras single Hunter's Moon.
Ja.
De släpper en sjua.
Okej, så vinyl då?
Jajamän.
Mm. För den som inte är bekant med vad en sjua är.
Precis, en vinylsingel.
Ja. 7-tums vinyl.
Jajamän.
Det är alltså den lilla varianten då.
Ja.
Vad får vi på B-sidan för något?
Det ska vi faktiskt se om de har sagt någonting om. De har sagt att 7-an kommer. Den är orange. Den är svinsnygg.
Och nice.
Vad som kommer på andra sidan, för det blir rimligt att det är... Vi ska se om jag går in här.
Är det orange plattor eller orange liksom så här?
Bara renodlad orange. Då ska vi se. Hunter's Moon. Jaha, okej, det var inte så. Okay. Hunter's Moon och sen så är det B-sidan Hunter's Moon film version. Vadå, typ...
Den var ju inte med i filmen. är det tyst då?
Helt tyst.
Som sagt, jag såg den på bio. Den var inte med.
Nej.
Jag läste i kommentarer på Facebook sen att den tydligen skulle ha kommit i eftertexterna.
Okay.
Efter första låten där.
Ja.
Men som sagt, de hade ju tänt upp i lokalen och första låten som är i eftertexterna är säkert någon minut.
Ja.
Så det var ju ingenting man satt och väntade på.
Nej, så filmversions känns väl lite grann som motsvarigheten till typ single version. Att det kanske är en lite kortare version-ish. Eller lite alternativ hur man nu har klippt, klistrat liksom.
För nu när du säger det så kom jag faktiskt ihåg att jag också läste någon Facebook-kommentar om att att det var någon som tyckte att det lät som en annan edit på den i filmen än vad det var vi hade hört i musikvideo.
Just det, okej.
Så exakt vad som annorlunda vet jag inte, men jag för mig att det hade en del att göra med typ så här kör eller backing vocals som hade ändrats.
All right.
Och så. Sen vet jag inte hur mycket man har arrangerat om.
Nej. Ja, men det blir spännande att se. Vilket sånt kul med sjuor. Det är inte liksom så ofta man själv köper sjuor nu för tiden. I alla fall inte personligt. Liksom,
nej, nej.
Så här.
Alltså, det var jättelänge sedan jag köpte någon. Det är flera år sedan.
Ja, gud ja.
Det är säkert typ 4-5 år sedan.
Ja, jag kommer inte ihåg.
Men problemet är ju att det kostar ju också oftast.
Det gör ju det.
Och då är det kanske inte kul alla gånger att lägga... Men säg en så här 100-lapp på en låt.
Nej, men precis.
Vilket är typ lite grann blir i det här fallet.
Jo, men jo, det blir ju. Speciellt eftersom att B-sidan inte är något renodlat nytt. Liksom.
Nej. Fördelen är ju att omslaget är väldigt snyggt.
Oh ja. Och jag är
det
för...
tar ju alltid för Ghost-produkter.
Gud ja, och jag är för den här, även om det inte är orange plattor så är jag för det orangea med just på oktober. Liksom.
Vet vi vad sjuan kommer kosta?
Vi kan kika och se om det, för den finns att förbeställa. Den kostar $10.
All right, så ja, men typ 90 kronor då?
Ja, exakt. Ja, men för en Ghost-fanatiker, den är ju limiterad också såklart, så det kan ju vara ett samlarvärde i det.
Jo, allt sånt där säljer ju alltid slut när det är Ghost-produkter.
Ja, men precis.
Och sen blir det värt svin mycket pengar.
Från Ghost till ännu ett kommande LP-set.
Ja.
Det rör sig om Skid Row.
Ja, men det har jag läst.
Mm.
De släpper väl hela typ Bach-katalogen
ja,
på nytt?
Ja, exakt. Det är ett LP-boxset på 7 LP.
Ja.
Där det är liksom första plattan, jag själv betitlade. Det är Slay to the Grind, dubbel vinyl. B-Sides to Ourselves, eller uh-huh. B-Sides Ourselves.
Ja, den från 92, där EP:n med 5 olika covers. Så.
Precis. Sen är Subhuman Race också 2 LP. Subhuman Race är jag rätt säker på inte funnits på vinyl, utan den var ju CD-intågandet
precis.
Där.
Precis, den kom ju 95 och då var ju vinylen död.
Precis. Så den ser jag, även om jag inte tycker att det är deras bästa platta, men det är kul, absolut en platta jag vill ha på vinyl.
Ja, och sen så har den ju faktiskt ett gäng hyfsade
det
låtar.
Det har den. Oh, ja.
Så helt usel är den ju inte.
Nej, precis. Och sen sist som vi släpper där också.
Men det är lite av en load.
Det är lite av en load. Men det finns guld alls det där.
Men
det
load
det.
Är ju för sig också typ, ja men det är hyfsad.
Ja, alltså ja. 100%. Och sen släpper de också då Subhuman Beings on Tour. Och det skulle ju vara liksom någon Japan Only Live EP. Och jag gissar
typ
att det är
fem låtar för mig.
Ja, och gissar att de är inte, för det finns ju någon så här Subhuman Race Live DVD. Och den var ju väl typ i Japan eller någonstans där som den var inspelad.
Ja, nu snackar vi bootlegs, men ja.
Ja,
det jag har sett från Subhuman Beings on Tour är från Japan.
Exakt. Så,
ja, vilket också hyfsat mycket av materialet från bootlegsen från första och andra plattan är också.
Jo.
Även om det börjar dyka upp lite andra saker som typ Brasilien och Kanada och USA där också. Men mycket Japan.
Mycket Japan.
Det är viktigt att vara live i Japan.
Det är verkligen det. Man tydligen, man big in Japan liksom.
Ja.
Ja. Jag kan ju tycka att så här, visst, live-grejen inte är det roligaste. Men just Subhuman Race på LP, absolut. Men det enda frågan som jag alltid ställer mig är, vad fan är remixarna på typ, visst vi har fått Forever liksom, men
ja,
typ,
men det är bara den.
Det är typ bara den. Vad är allting annat?
Var är Rescue You?
Exakt.
Var är Walk With A Stranger? Ja. Var är Can't Wait Right Here?
Eller
knock,
hur?
Knock.
Om man nu ska släppa liksom en hela den här ja men Bach-eran.
Ja, varför ta gör man sig an demosen också.
Ja, för det, men du har gjort det med Forever och liksom och sådär. Fire
the det. Hole gav man också ut.
Just det, fan.
Ordentligt. Ja. Från Slave to the Ground-demosarna.
Precis.
Men det är det, va?
Det är typ det.
Det är de två.
Ja, resten ligger ju liksom i vanligt liksom material på YouTube som inte har blivit mixat liksom. Utan det är renodlade demos liksom.
Ja, som dessutom då har passats vidare från en dator till en annan från tiden då det knappt fanns datorer. Så jag menar, alltså, ljudkvaliteten lämnar ju mycket att önska.
Ja.
Ibland i alla fall.
Det gör det. Mm. Vilket är synd, för det är extremt bra låtar som skulle behöva se en bra mix och en master på. Liksom.
Ja, och det, alltså, för den som inte vet om det så finns det ju typ en till debutplatta nästan av sig demos från 88-89 som håller typ samma nivå. Vissa av låtarna är bättre än de sämsta låtarna på, eller
så är det,
bättre än de svagare låtarna på debuten.
Ja gud ja, nej men absolut. Vidare från Skid Row där till ett kort snippet om Dynasty. Ni som är fan av Dynasty, de släpper en ny singel och en video den 29 oktober. Singeln heter så pass mycket som Advent.
Okej.
Det känns redan bara titeln känns det som så här, aha, Dynasty goes jul. Jag hoppas verkligen att det inte är så.
Är det featuring Maria Carey?
Exakt.
Eller just det. Fan vad nice om just det, men.
Exakt. Nej, jag tror inte.
Julrap.
Ja, det skulle ju vara någonting. Dynasty goes julrap. Fy fan.
Har med Adolfsson och Falk är det däremot kredit som fan?
Det ställer jag mig bakom.
De är ju svinbra.
De är så jävla bra. Det är på riktigt. Det hade jag ställt mig bakom. Men ja, det är ett smakprov från ett nytt album som dyker upp våren 2022. Så för Dynasty-fans, där har ni nog kul.
Okej. Okay. Från men plattan kommer i till våren.
Precis.
Men singeln heter Advent.
Ja.
Och den kommer i oktober.
Yes.
Mm, okej.
Okay. Ingen liksom Spooktober-fans där inte.
Nej, nej. Från det hade ju varit passande om man släppte den på första advent.
Det hade ju, men det hade ju varit klockrent. Även om den inte har en julkoppling så hade ju det, titeln i sig varit ett bra marknadsföringstillfälle typ.
Ja. Frågan är dock, är advent en grej i typ andra länder? Eller är det, eller är det något försvenskat?
Det är fan en bra fråga.
Men, alltså, folk tänker ju sig att julen ser likadan ut överallt, men det gör den ju inte.
Nej, nej, nej.
Bara en sån grej som att typ i USA så firas jul 25, i Sverige 24, och det finns andra länder som firar typ 6 januari och sånt där.
Precis.
Vilket jag tror är lite mer spanskt så. Så att advent kanske inte alls är en grej i andra länder.
Jag vet faktiskt inte, det får vi fan kika på. Alltså, om jag ska säga, spontant säga att här, om man hittar det engelska ordet så vet jag inte, känner jag inte igen att det ska talas om någonting, alltså på det sättet.
Nej,
liksom.
Jag har aldrig hört det i engelsk populärkultur så.
Nej.
Och det är väl egentligen typ från latin. Så, ja, jag vet inte. Ja,
ja, vi får kika. Men jag tror, det känns inte så. Men från den här julkopplingen till, nu kommer ett gäng jullåtar. Det har vi ju redan pratat om tidigare med en koppling till Steve Perry från tidigare Journey som ska släppa en julplatta. Och nu presenterar Sabaton att de släpper en julsingel den 29 oktober som heter Christmas Truce.
Ja, men det är rimligt. Det är ju linje med Sabaton.
För det är
Truce,
historiska,
för den som inte
liksom
vet vad Truce är, det är ju vapenvila.
Precis.
Helt enkelt. Och det är väl någonting som kanske har faktiskt varit en grej att man har pausat krig.
Absolut.
I jultid sådär.
Ja, ja, men så är det ju. Det fanns väl, om det var Tyskland och England eller vad det nu var liksom, när de firade jul tillsammans, när liksom, de var i skyttegravarna och alltihop och liksom, så att den långa Christmas Truce som de hade över den högtiden liksom.
Mm. Det är mycket möjligt. Jag har bara koll på det rent generellt så.
Mm.
Och också att det har pratats om tidigare krig där att man hoppas på att komma hem till jul till exempelvis.
Ja, så i Sabatons fall, ja, jag typ köper det.
Ja, jag med.
Jag ställer mig ändå typ bakom den grejen, för jag tror att de skulle få en bra, alltså det skulle fortfarande kännas Sabaton.
Ja, det är ju verkligen up their alley. Ja. Och det passar ju dem tematiskt.
Det gör det verkligen.
Tror vi på att det blir bjällreklang i låten?
Ja, det kanske.
I vilken utsträckning tror du att de kommer arrangera liksom här instrumenten efter jul? Eller tror du bara att det är liksom så här text och videomässigt liksom arrangerat för att vara en julelåt?
Ja.
Eller tror vi på att vi kan få...
Jag tror vi kan få något inslag. Jag tänker typ så här, typ
intro.
Ja. Det hade känts rimligt att man får den här spirit, eller liksom Christmas spirit-känslan liksom med att få, i krig, liksom i kombination med att ja, men nu ringer klockorna i jul eller något sånt. Liksom så här. Mm. Det skulle ändå kännas rimligt typ.
Det är ändå svårt att tänka mig liksom Jocke Brodén stå armpumpa till bjällerklang.
Nej, men det är... Ja, exakt. Det har jag nog faktiskt svårt att se också, om jag ska vara ärlig. Från en julgrej där till en julgrej. Paul Gilbert, som är känd från Mr. Big. Han är känd från Razor X, tror jag de heter. En väldigt liksom, en känd gitarrist där ute, som ni inte vet vad man är, som har spelat med Mr. Big, gjort liksom To Be With You. Också känd uppe med, alltså, kända gitarrister som Steve Vai och Satriani och hela den bunten. Liksom,
och Mr. Big är alltså inte att förblandas med Sex and the City-karaktären.
Nej, exakt. Han ger ut en julskiva.
Han gör det.
Han gör det.
Jaha, okej. Okay. Är det covers?
Nej, det är...
Är det egna låtar?
Det är både och där. Alltså,
var Mr. Big in Japan?
Det var de fan i mig.
De var det, va? Det känns så.
Det är absolut. Mm. Jag har sett en drös konsert där.
Det känns som att deras originalbandnamn skulle kunna vara Mr. Big in Japan.
Det hade ju fan varit klokt.
Ett bolag skulle kunna tajta till det lite grann.
Ja. Jo, men så fan. Det är både några original, men framförallt covers. Och det är ju mycket instrumentalt, eftersom att han är en sån typ av gitarrist.
Ja.
Vi har ju låtar som Let It Snow, Frosty the Snowman, Hark the Angels Sing, The Christmas Song, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, alltså Three Ships, Every Christmas Has Love, det är en original. Three Strings for Christmas, också en original. Have Yourself a Merry Little Christmas, We Wish You a Merry Little Christmas, Silver Bells samt Winter Wonderland. Och den japanska utgåvan innehåller bonusmålet Down the Chimney Blues original. Så det var lite japankoppling där också.
Okej, okay, ja men absolut. Rimligt då.
Ja.
Men det får man väl undra Mr. Big in Japan.
Ja, det...
Skönt ändå att de tog ut de två första orden, inte de två sista. Det känns som att In Japan hade inte alls varit lika liksom, säljigt bandnamn.
Nej, men det har du nog fan rätt i. Mm.
Men vi kan alltså räkna med att det blir mycket julmusik, mycket covers.
Ja, det är...
Stående inslag varje år.
Ja, det är ju det. Och det är verkligen mycket julgrejer i år. Jul och cover, det känns som 2021.
Och framförallt att folk har haft grejer på gång. Och när man hör vad det är för grejer som de hade på gång, så blir man ju besviken.
Men det blir ju lätt det.
Så det var alltså covers och jullåtar.
Jajamän. Till en festival där som jag pratade om lite tidigare. En ny festival som jag pratade om tidigare, som heter Atlas Rock, som kommer ske 4 juni nästa år.
Ja, var det i Gävle?
Precis.
Precis, gasklockorna där som Gävle Metal och Getaway har ägt rum tidigare.
Jajamän. De har ju tidigare släppt Alice Cooper. De har släppt Black Label Society, de har släppt Powerwolf, och nu släpper de Ugly Kid Joe från USA.
Ja.
Så det börjar bli ändå alltså både en bred skara på internationella och svenska och europeiska. Så det här är ju liksom inte jag gissar att det kommer betydligt liksom fler grejer där, men än så länge så är det ju ändå relativt större akter som de satsar på liksom.
Ja, när vi är ändå inne på liksom så här bandnamn och saker som låter udda, Ugly Kid Joe.
Ja.
Vad tänker vi om det?
Katnaya Joe är det första jag tänker på.
Du, liksom. Ja, du tänker på det?
Ja.
Jag tänker nästan på så här modern rap slash typ SoundCloud våg.
Ja.
Lite så här Ugly Kid Joe.
Jo, faktiskt.
Att det går ändå lite grann in i det här typ, nu kommer jag inte på vilka som heter Kid, men det är ungefär lika vanligt som att folk heter Baby eller
ja,
Lil
jo.
Inom den genren.
Ja, men så är det ju.
Rich the Kid till exempelvis, där har vi ett exempel. Bra, då flyter det.
Ja, men det har du fan rätt i.
Och Ugly Kid Joe, att det skulle vara en riktig hårding.
Mm. Ja, jo, precis. Var de inte lite rap-aktiga också?
Alltså jag är inte ens säker på vilka låtar Ugly Kid Joe har gjort.
Ja,
mer än att man har liksom...
Den här covern, Cats in the Cradle.
Yes, exakt.
Ja. Men sen så...
Och den är kanske inte rap.
Nej, det är den ju inte.
Men det är ju för sin cover också.
Ja, det är sant.
Ja, vi får låta det vara osagt helt enkelt.
Ja, Jag vill säga att de är lite rap. Ish.
Ja. Jag tycker det låter så på namnet.
Ja, men det gör ju det. Mm. Vi höftar in och säger att de är lite av en rapgrupp.
Men det var som inspirerade namnet Ugly Kid Joe.
Jävligt bra fråga.
Någon hade en riktigt ful unge.
Ja, exakt. Bästa kompisen var riktigt ful och heter Joe.
Eller förstå liksom så här, ja men som lite lätt frånvarande farsa, ja, att säga till barnen att jag ska döpa mitt band efter dig.
Åh, tack!
För Ugly Kid Joe.
What the fuck, dad? Till... Ja, alltså det är ju en nyhet, men det är ju, jag vet inte om jag ska säga att det är veckans burn heller, men det är ju absolut
en av... Och då pratar vi inte den japanska musiktidningen Burn.
Nej, nej, precis. Utan vi snackar svenska Stim och deras, okay, respons på en SD-snubbe som hade skrivit om dem.
Mm.
Har du, okay, läst någonting kring det här?
Nej, och för den som inte har koll på Stim, så är det alltså typ någon form av organisation som styr att typ musiker och liknande,
yes,
i Sverige får, ja, korrekt utbetala,
jajamän,
pengar för till exempelvis radiospelningar eller sålda,
precis,
exemplar och liknande.
Yes, man går in där som artist, man skriver in sitt verk som man har gjort och sen så sköts Stim allt från att, ja, men vill du spela på radio eller Spotify eller bussar, och Stim är också de som ser till liksom, att om du har en affär till exempel och vill spela musik så ska du betala för den musiken, så då köper man en licens av Stim för att få spela musik.
Ja.
Men då har ju då den här...
Om man inte smyg Spotify spelar.
Ja, det kan ju vara den också. Jag hoppas på det bästa liksom. Ja. Då har vi en Roger Karlsson som är gruppledare i SD. Har svarat på Twitter till en snubbe som heter Björn Söder.
Björn Söder känner vi ju till.
Ja.
Han var eller är talman.
Ja.
Herr talman.
Exakt.
Och skriver allting i kaps på sociala medier.
Ja, exakt.
Känns som att han skriker.
Mest hela tiden.
Mm. Ja. Vilket i och för sig går lite hand i hand med den typen av ideologi.
Ja, lite grann.
Men nåväl, ja.
Yes. Björn har då alltså ställt en fråga kring, liksom, kring Stim. Mm. Och Roger då svarar: hej Björn, enligt svensk lag är det Stim som bestämmer vad som ska spelas i bussar. För detta ska det finnas tillstånd och bussbolaget får betala Stim avgift för att spela musik i bussen. Ja, han har ju rätt i avgiften, men det är inte Stim som betalar. Nej. Eller som väljer vilken musik. Men då har ju Stim svarat på det här, vilket, aha, är helt underbart.
Mm.
Japp, det är Stim som bestämmer vilken musik som ska spelas i bussarna. Imorgon blir det metal hela dagen.
Fint.
Det är fint. Sen kan man finna sig väldigt bra där, liksom att göra lite komik över det hela det här.
Ja, men verkligen. Throwback till när jag var på ACDC 2009, ja, vill jag minnas att, nej, 2010 vill jag minnas att det var, och eventuellt kanske till och med 1 juni tillsammans med då var det gemensamma kompisar, sen så Kevin, då vi åkte buss som typ Dala Trafik kanske hade arrangerat från Avesta till Stockholm tillbaka, och också liksom så sålde biljetter med och diverse så.
Ja.
Busschauffören vill inte alls lyssna på rockmusik.
Nej.
Men alla i bussen skulle till ACDC.
Exakt, synd.
Tryckt stämning.
Ja.
Och innan busschauffören lämnar av så säger vi åker vid 23. Bara, men...
Konserten,
va? Ja.
Är ju inte, va, slut då.
Eller? Det är gränsfall att den är det.
Ja.
Och vad sker då? Ska folk liksom förväntas ha lämnat spelningen i förtid utifall att...
Exakt. Det går ju inte.
Nej.
Verkligen inte liksom slut, så här, i alla fall
införstådd med vad jobbet innebär.
Nej, verkligen inte. Till en återkoppling som vi har pratat om tidigare i nyheter. Vi snackade ju om den här Iron Maiden-rektorn i USA.
Ja, hon får behålla just sitt jobb.
Ja, precis. Det är fint.
Jättefint.
Al Gore fick inte igenom sin vilja där med att 2021 pusha igenom att man får inte lyssna på Maiden i skolor. Utan nej, men det är såklart. Hon får jobba kvar.
Man får lyssna på Maiden.
Ja, uppenbarligen.
Absolut.
Hon får jobba kvar.
Man får lyssna på hårdrock och ha ett jobb.
Exakt.
Inte för att jag har det, men alltså rent teoretiskt så borde det kunna gå.
Ja, man tycker det.
Ja, man borde kunna ha bra musiksmak och kunna sköta ett hyfsat lever nu.
Ja, men man säger tycker det. Man säger det i alla fall. Ja. Men
forskning visar på att det är möjligt.
Ja, exakt. Ja, nej, men vi är glada för hennes skull och för att det visar på att, ja, men som sagt, alla lyssnar inte på samma musik. Låt det få vara ett brett utbud i skolorna.
Ja, men så jävla icke-fråga liksom vad man lyssnar på för musik.
Jävla, 2021, kom igen. Det är inte 86 längre.
Nej.
Al Gore är inte i fronten liksom. Vidare där till en nyhet som har dykt upp här kring Judas Priests frontman Rob Halford.
Ja, just det, precis. Han har haft cancer, prostatacancer.
Precis, under pandemin här.
Ja, och inte yttrat sig om det offentligt förrän nu.
Nej.
Han skulle typ inte meddelat någon nästan.
Nej.
Utan väldigt liksom low-key.
Precis. Han hade det början på, om det var 2020, och sen så fick han tillbaka det i 2021, början där. Och nu är den i remission för andra gången då, så att det liksom håller sig i schack.
Men inte gjort någon stor grej av det så.
Nej.
Själva motsatsen till Björn Söders sociala medieanvändare.
Exakt. men som sagt, det var ju lite av en chock. Eftersom att det man ofta brukar det vara att när det är att någon, inte för att det är något fel med det, men ofta för att få mig höra sådana saker ganska fort. Ja. Att du har suttit på det här under hela pandemin och inte berättat för någon, det är ju rätt strångt ändå på något sätt. Alltså på så sätt att men inte öppna upp sig för att prata om det. Utan har typ battlat det här lite grann i skymundan själv. Typ.
Mm. Utan att ha läst hela artikeln så gissar jag på att någon i närheten måste väl liksom ha fått informationen så.
Jo.
Men jag förstår ju också kanske det att man vill hålla det lite tyst medan det fortfarande pågår så, om det inte är ett absolut måste att informera hela världen så. Och framförallt också när det inte sker något annat i musikindustrin någonstans, utan det lär ju annars bara vara cancersnack hela tiden.
Ja, men exakt.
Och det kanske suger ur den energi man behöver för att
så kan det ju vara.
Bekämpa cancern. Kanske.
Ja, men det finns nog säkert en poäng i det. Men vi önskar ju då Rob Halford såklart att han att det håller sig i schack nu helt enkelt, så att att det fortsätter med turnéer och att liksom han mår bra helt enkelt. Och också ett stort
det
tips
känns
egentligen.
Som att det stora problemet där är väl ändå Ozzy när det kommer till Judas Priest kommande turnéer.
Exakt, det är det absolut. Det sitter i 3 år senare.
Rob Halford kan vara hur frisk som helst, men det är liksom
det är Ozzy som det sitter i. Men jag ska säga ett stort tips där såklart vi har väl säkert män i uppåt åldrarna 40-50 uppåt som lyssnar på oss, att ta det liksom på allvar, att gå på era årliga checks eller vad det nu är, att man kollar sig för prostatacancer, för det är den vanligaste cancern bland män.
Stort tips!
Då rullar vi vidare på de få nyheter som är kvar där. När vi faktiskt är inne på Ozzy, det har kommit en ny gammal låt från Ozzy. De har ju släppt en deluxe-version för att fira 20-årsjubileumet på hans platta Osmosis.
Och han trodde att han hade en ny låt men förträngt att han redan har gjort den.
Lite så. Men det är liksom den Rare Tracks. På den deluxe-utgåvan så var det Dreamer Acoustic Version, inte superkul. Gets Me Through Single Version. Ja, jo, det är samma låt. Men den torfte spåret på den plattan heter No Place for an Angel, som är en låt som inte var med på originalplattan. Superbra låt. Alltså den kickar. Det här är en sån låt som man bara, vad fan var den här inte med på plattan? För det finns, jag kan säga, 4-5 låtar av den plattan som när han hade kunnat byta ut och plattan hade blivit bättre.
Ja.
Så det var verkligen en skön, frisk vind att fan, det här materialet var ju bra.
Men varför det här var inte som att det kan vara lite tips.
Det är absolut lite tips.
Lite tips.
Lite tips.
För du tänkte inte ha den som veckans tips, eller?
Nej, nej.
Nej.
Så att kika in den om ni gillar den plattan och tycker att det finns bra låtar på den.
Vilken sa du? Osmosis?
Osmosis och No Place for Angels heter låten.
Osmosis är den från 95, va, eller?
Ja. Nej.
No More Tears kom 91.
Precis, och sen kom det en platta därefter det som jag inte kommer ihåg vad den heter. Och sen är Osmosis. Det är den 98 den så där, tror
98?
Jag.
Ja. Okej, fan vilket märkligt år att släppa musik på.
Nej, förlåt. Osmosis är 95.
Ja, men
Down to Earth heter plattan som kom efter det. Den var typ 98 eller så där. Det är den plattan vi pratar om.
Aha, okej, så det är inte Osmosis alltså.
Nej. Utan
den är från Down to Earth.
Yes, box.
Mm. Och det här, det var som ett bonusspår typ, eller
ja,
nu eller hur?
Bonusspår i och med att det ger ut en deluxe-utgåva på den.
Ja. Så finns tidigare, det på Spotify redan?
Ja, det finns på Spotify.
Ja, men då så.
Så kika in den.
Vad heter låten?
No Place for Angels.
Bra.
Vidare där. Dave Grohl har ju släppt sin bok, sin självbiografi, som heter den heter The Storyteller. Och den är toppar nu New York Times som på deras bestsellerlist. Vilket är ju inte så jävla konstigt.
Nej.
Han är ju en likable person.
Ja.
Så den ser jag verkligen fram emot att läsa. Jag kan tänka mig att jag läste lite grann till saker som han inte pratat så mycket om eller inte vi har typ tagit tag i och liksom pratat på djupt om typ så här Kurt Cobains bortgång och lite sådana saker, att verkligen gå ner på djupet och vara ärlig om saker som, inte för att han har varit oärlig om saker, men saker mer som han kanske inte vill prata offentligt om.
Undvikit att...
Precis. Mm. Att nu det känns rätt att göra det i den här boken liksom.
Ja, för det har ju märkts lite grann tycker jag på nyhetsartiklarna som har varit typ senaste året kanske, eller senaste 2 åren, ja. Att det har dykt upp, eller det har pratats lite mer om Kurt Cobain i alla fall.
Ja.
Och det känns väl som att det då går i linje med boken då.
Ja, ja men faktiskt.
Och hans liksom, så här, generella attityd kring att ja, men, prata om det som har varit.
Sista nyheten där. Det är ett litet tips faktiskt.
Lite tips.
Jag såg någon i mitt Facebookflöde som delade den här videon. De heter Rock'n'Roll Junkies. Det är så live flash rock heter den. Det är musikvideo där de lirar Motley Crue-låtar. Och det är Vince Neils son.
Aha.
Som är alltså, typ hans äldsta son tror jag. Som lirar Motley Crue covers. Och det sjuka att han låter som Vince Neil gjorde på första plattan. Det är skrämmande likt. Samtidigt som han ser ut som att han vore typ någon emo-rockare.
Okay.
Så det är mycket som man händer i den här videon. Han, både med hans utstyrsel, med hur han låter. Och ja, det är typ fascinerande ändå att han låter så jävla likt Vince helt enkelt. Men också lite fascinerande att Vins äldsta son kör med ett Motley Crue coverband. Typ.
Det, ja, det är lite konstigt
det,
faktiskt.
Det är ju typ
det. Det får man ändå erkänna.
Ja, ja, men exakt. Så det är absolut lite tips. Kika in den. Rock'n'Roll Junkies söker ni på YouTube. Flash Rock Music Video heter den.
Flash Rock Music Video.
Jajamän.
All right, ja. Och ja, men, fan, udda ändå att sonen dessutom har typ en alternativ eller typ så emo-stil.
Ja, det är ju... Alltså, verkligen.
Det tycker jag, det är kanske det märkligaste med det hela.
Lite så. För det ser liksom inte alls något liksom glamrockigt ut eller liksom, utan det är kort snaggat hår som är svart och ser väldigt så här emo alternativ ut typ så här, i typ 40 års ålder typ.
Ja, och det är ju kanske inte en jättebra match alla gånger. Nja. Men å andra sidan kan det väl finnas folk som säger detsamma om typ 50-60-åringar som har 80-tals slis-looken så det kanske är att kasta lite vad säger man? Sten i glashus.
Ja, men exakt. Ja, nej men så kika in den. Den är absolut så här han är smått lik Phil Anselmo på slutet på 90-talet.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, precis.
Om du vet hans look liksom.
Ja. När han hade börjat få hår igen.
Exakt. Lite grann
eller börjat liksom låta håret växa ut igen.
Exakt. Så lite grann att det ser ut som att det är Phil Anselmo som låter som Vince Neil.
Mm. Tills heroin luktar.
Exakt. Mm.
Jag har någon nyhet faktiskt att lägga till med där.
Mm, snyggt.
Det första tillägget där är att en sångare från ett clown-themed Iron Maiden tribute band har arresterats då han påstås ha smugglat droger in till Japan för ett värde av $7 million.
Och är det en del?
Det är Big in Japan.
Det är Big in Japan.
Bandet heter Power Clown. Och artistnamn på sången i fråga är Dan Scum.
Jaha.
Det känns ju som att det går hand i hand med vad Power Clowns och Dan Scum borde sysselsätta sig med för aktiviteter.
Lite så. Det kommer inte som en chock i alla fall.
Nej, det kan jag väl kanske inte direkt påstå så.
Nej.
Sen har jag en upptäckt också.
Okej, okay, det är alltid roligt.
Ja. Eldkvarn.
Ja.
När vi ändå pratar om bandnamn och sådär och också spekulerat i vad grupper kan ha hetat först och sådär.
Mm.
Visste du att deras ursprungliga bandnamn var Piska mig hårt?
Nej, det visste jag nog inte.
Nej.
Det var mycket hårdare än Eldkvarn.
Ja. Jo, men det skulle jag väl säga. Ja. Jag är inte säker på exakt vad en eldkvarn är.
Nej.
Men Piska mig hårt är ju ändå ganska så burdust.
Ja, det känns väldigt typ punkigt-ish.
Ja, det tycker jag.
Mm. Nej, det visste jag faktiskt inte. Nej, vad hade du läst den här nyheten?
Nyhet. Jag läste det i en gammal intervju med Thåström och Plura från 82-83 typ. Mm. De gör gemensam turné då, Ebba Grön och Eldkvarn.
Just det.
Och Plura får frågor om Eldkvarns karriär helt enkelt. Så.
Right.
Och då kommer det på tal att gruppen hette Piska mig hårt innan de blev Eldkvarn.
Se på fan.
Mm.
Ja, då hörde ni här först antagligen.
Antagligen, ja.
Börjar veckans tema.
Ja, precis. Nu vet jag inte om vi har spikat exakt titel på temat, men det vi ska prata om är väl i korta drag typ rockmusiker som lagt hårdrocken på hyllan.
Jajamän, exakt.
Antingen tillfälligt eller permanent.
Precis.
Och sen var det lite fritt för tolkning.
Ja, men exakt. Så tänker att vi kör ett gäng exempel här och vi lämnar också ett gäng exempel till er som är Patreons och ni som kan bli Patreons får höra mer där också.
Exakt, vi kör mer på samma tema i bonusavsnittet som följer.
Jajamän. Men vill du börja med något alternativ där?
Absolut, det kan jag.
Snyggt.
Jag har samlat ihop en hel del namn här då. Återkommande för det här temat är ju att det å ena sidan kommer prata om folk som har slutat med musiken helt och i vissa fall bara pratas om artister som kanske har bytt genre eller så.
Ja.
Och inte kommit tillbaka till hårdrocken på det sättet kanske.
Nej, men precis.
Första namnet som jag tänkte på direkt var Gary Moore.
Mm.
Känd som soloartist, men hade också ett band som heter Skid Row en gång i tiden.
Jajamän.
Tillsammans med Phil Lynott från Thin Lizzy.
Yes, box. Var väl också med i Thin Lizzy där ett tag, eller?
Det kan han nog ha varit faktiskt.
Men för mig att båda de två var att Gary Moore var med ett tag i Thin Lizzy, någon platta eller något sånt där. Men sedan gick liksom solo och Phil Lynott var kvar i Thin Lizzy då.
Det är mycket möjligt. Jag har alldeles för dålig koll faktiskt på Thin Lizzy. Jag har knappt lyssnat på dem. Alltså, nej, Boys Are Back in Town har man ju koll på.
Ja, och typ Jailbreak.
Ja, men det är ungefär typ de så här på rak arm. Det är klart man säkert har hört topp 5.
Det har man ju garanterat.
Om man skulle liksom så här slå på en i taget så. Men
absolut.
Det är de två som jag kommer att tänka på så.
Mm.
För den som inte har koll på Gary Moores musik annars så kanske hans mest kända låt är Over the Hills and Far Away.
Ja.
Vilken även Nightwish har gjort en cover på.
Mm.
Runt typ så här 2000 någonstans där. 2001 tror jag kanske.
Ja, jo men det tror jag.
Typ samma veva som Wishmaster kom. Så det är väl nog hans mest kända hårdrockslåt så.
Ja, jo.
Och Gary Moore har ju haft en väldigt lång karriär. Eller hade en väldigt lång karriär.
Jajamän.
Började släppa plattor redan på 70-talet.
Mm.
Och har ju som sagt gjort det i olika konstellationer, olika band och sådär då.
Yes, box.
Började väl som hårdrocksartist.
Mm.
Eller hårdrocksmusiker då.
Jajamän.
Vilket han körde på under 70- och 80-talet fram till 90-talet kom och han började göra blues.
Ja.
Visst har det varit bluesinflerat och så tidigare, men han släppte hårdrocken helt och körde på bluesspåret hela vägen därifrån fram tills det inte blev någon mer musik.
Nej men precis.
Alltså, och det blev ändå många bluesplattor.
Alltså det känns som att det är fler bluesplattor än vad det var hårdrocksplattor och då var det ju ändå hårdrocken som var i front från början liksom.
Mm. Det är korrekt.
Mm.
Sen är det störigt hur träiga och tråkiga och enformiga titlar som har kommit från de här bluesplattorna.
Ja.
Första bluesplattan är 1990.
Mm.
Efter hårdrocken heter Still Got The Blues.
Mm, just det var den, ja. Och där har du också det spåret som är Still Got The Blues som är ett bra spår. Men jag menar, vi fattar. You play the blues. I get it, man.
Mm. Det går liksom inte att missa.
Nej.
Och den plattan innehåller även låten King of the Blues och Midnight Blues.
Åh, herregud.
Så det är lite overflow av blues där. Och sen är det också ett bonusspår som också innehåller blues i texten.
Mm-hmm.
Eller i titeln då. Sen tredje plattan där, 95, den heter Blues for Greenie. Och även den liksom har en till låt som har blues i titeln som heter Showbiz Blues.
Mm-hmm.
Sen så har vi en platta från, nu ska vi se, 2001.
Mm.
Back to the Blues.
Du var ju aldrig borta från the blues.
Nej, exakt. Det var ju just den delen då.
Ja,
och där kan man ju tänka att det är ett mönster som kommer brytas för att första låten på plattan heter Enough of the Blues.
Ja, då tänker man ju att, ja.
Men icke.
Nej, fan.
Det blir mer. Den plattan Power of the Blues kom då 2004. Och redan 2006 kommer nästa Old New Ballads Blues.
Men är det en regel att man, om man ska spela blues och skriva blueslåtar så måste det finnas med blues i namnet?
Det verkar så. Och på den plattan så har du både Midnight Blues och I'll Play the Blues for You.
Mm.
Så två stycken blues där.
Mm.
Sen så har vi Nu ska vi se. Sista plattan som kom 2021 då, alltså, vilket är väl postumt då,
ja,
efter hans död då,
jajamän,
som heter How Blue Can You Get?
Ah, snacka om att trycka upp det. Vi fattar. Du spelar blues.
Ja, okay. Så han tjatar verkligen hål i huvudet på folk med den här bluesgrejen.
Men jag förstår inte det. Typ såhär, som Midnight Blues. Kunde man inte bara döpa den till Midnight? Hade det inte räckt? Måste det vara blues?
Ja, alltså man funderar ju.
Jag slår på den så här, ja, det är blues. Måste jag ha det i titeln att, ja, just det, det var blues. Mm. Jag förstod inte det annars.
Nej.
Nej.
Nej. Vilken tur.
Vad bra att du förklarar det.
Och jag känner ju lite grann så, när man har blues i tre titlar på samma platta.
Det skaver. Det är ungefär som att ha liksom typ, jag är nästan lika allergisk mot det som typ att man har love i tre titlar på plattan. Eller alltså när saker kommer tillbaka, och speciellt typ så här vissa AR-band eller liksom Nordic Rock-band, liksom så här, fyra låtar på plattan är love någonting. Mm. Och sen nästa platta, fem spår någonting är love. Mm. Okej, men jag förstår. Du skriver om kärlek. I get it.
Mm. Ja, och det här är, alltså det stör på många sätt.
Mm.
Jag hade avskytt att vara den som är en del av Gary Moores band eller management eller skivbolag eller vad det nu är för någonting.
Mm.
För även om det är solokarriär så måste det ju finnas någon som är närvarande.
Absolut.
När han bollar titlar.
Gud ja.
Och mindmappen enbart består av blues.
Ja.
Och det är varenda gång.
Ja. Åh, Gary Moore släpper en ny platta.
Mm. Ja. Något med blues, va?
Ja, just det. Ja,
men den har jag.
Den
Nej,
har
men
jag.
Det är ny. Ja, men jag har den andra också.
Ja, exakt.
Jo, men det är den sjunde.
Ja, fan. Jag också. Ja.
Ja, och också så helt värdelöst att som, ja, men halvlyssnare av Gary Moore att diskutera hans plattor med andra.
Exakt. Har du hört den bluesplattan? Ja, vilken av dem? Ja, men den med den här blueslåten, någonting blues. Ja, vilken av dem? Den sjätte eller den sjunde?
Alltså väldigt frustrerande.
Ja.
Och utöver det här att det är allmänt störigt så har ju Gary Moore också betett sig lite störigt.
Ja.
Ett sånt praktexempel är ju när han var bokad till Sweden Rock Festival.
Ja, just det.
Vilket är en hårdrocksfestival som alla känner till.
Gud ja.
Vilket också Gary Moore blev informerad om.
Ja.
Men han gick upp på scen trots vetskapen om att det är en publik som förväntar sig hans 70- och 80-tals material.
Jajamän.
Gick upp och körde typ uteslutande blues.
Ja, den är inte kul.
Nej.
Den har jag hört. Någon vän till pappa som var där också sa att liksom, åh fan, tagga på Gary Moore. Och sen så bara, inte en enda typ hårdrockslåt överhuvudtaget, utan bara bluesgrejen. Man bara, vad fan? Det är ju Sweden Rock liksom.
Mm.
Men nej.
Nej.
Ja, det är störande. Det är, det är lite så här, kunde man inte ha gjort setlisten för det då?
Man kan ju typ tycka det.
Ja.
Eller typ inte bokat just den spelningen.
Lite så också.
Ja.
Nej, men säga att, ja men vad fan, nej men jag identifierar mig inte som hårdrocksgitarrist längre, så jag tänker inte göra en hårdrocksfestival. Nej, men nej, fine.
Exakt.
Gör inte det då.
Nej.
Kör bluesfestivalen. Mm.
Det är ju liksom det som är grejen, att man har ju möjligheten att säga nej.
Ja, gud ja.
Eller möjligheten att boka in sina egna gig.
Mm.
Anpassade efter vad det är man kommer vara någonstans.
Så. Ja, men exakt.
Så det här var ju helt fel för alla involverade.
Ja.
Jag kan tänka mig att det inte är så kul för Gary Moore heller att stå på scen när typ halva publiken går därifrån.
Nej, precis. Jag kan tänka mig responsen inte...
Det var ett snabbt avfall.
Ja, responsen är inte kul liksom. Och då är det inte kul att lira heller. Typ, så här. Jag menar, ska man då säga att man vill spela blues, då vill man ju spela det för en publik som uppskattar blues.
Antagligen, tänker jag.
Ja.
Om det inte är som jazz, att man bara vill spela det för att det är möjligt.
Ja, exakt. Skiter om någon tittar på. Jag är bara inom min egen värld. Och bara
det är ingen som njuter av det här, men vi kan göra det här.
Exakt.
Och då ska vi.
Flex!
Mm. Oh, riktiga vuxenakkord alltså.
Mm. Riktiga vuxenakkord.
Ja, nej, men så Gary Moore var det första namnet som kom mig åt tanke.
Ja,
så.
Precis.
För som sagt, det var ju... när kom sista så här hårdrocksplattan han gjorde? Typ så 88-89 någon gång?
Ja, oh, jag tror att det är 89. Ja.
After War.
Precis, och den hade man också Ozzy Osbourne på någon av låtarna som gästade i kör. Om det var typ någonting bomb eller något. Jag kommer inte ihåg exakt. Men någon av låtarna så vet jag Ozzy Osbourne är med på. Så det var ju redan.
Ja, Lead Clones heter låtarna.
Så var det, precis. Så det var ju liksom renodlat hårdrock och sen kliva in i bluesen och fine. Still Got the Blues, jag vet att den har några, alltså just den låten Still Got the Blues tycker jag är mysig. Och Garmo sjunger svinbra på den. Men sen när man fortsätter in på det spåret, liksom, du var ju inte, du är inte känd för att vara bluesgitarrist.
Nej, han var ju liksom inte det. Och på den där After the War, den sista hårdrocksplattan där, där även Ozzy gästar. Hans band består av bland annat Bob Daisley på bas.
Ja, precis. Som också spelat med Ozzy.
Ja. Cozy Powell på trummor.
Ja, som också spelat med Black Sabbath Ozzy.
Don Airey på keyboards.
Jajamän, Rainbow Deep Purple.
Ja, och spelat också med alltså Judas Priest på Black Sabbath.
Ja.
Det är mycket. MSG då, och Saxon. Så det är ju verkligen hårdrock.
Gud, ja.
Eller heavy metal.
Ja, verkligen.
Men det tog svärstopp där. Sen kommer han aldrig någonsin tillbaka än till hårdrocken.
Nej, och det är ju fan jävligt tråkigt. För jag menar, som sagt, det är det han är känd för. Det är det som, jag menar, det är inte blueslåtarna från 2000 som spelar på rockklassiker, utan det är ju typ Out in the Fields och den Nightwish cover-låten.
Over the Hills and Far Away.
Exakt.
Ja. Och det var dessutom bara ett år emellan sista hårdrocksplattan och Still Got the Blues.
Mm.
Det är tajt sträcka där.
Riktigt tajt,
att göra en hel omvändning.
Ja, verkligen. Verkligen. Den första som jag kom upp att tänka på, det var som renodlat liksom retirement och inte liksom musicera på det sättet längre. Mm. Det är John Deacon från Queen.
Ja, ja, precis.
Bassisten där.
Mm. Han slutade väl typ 97 eller något sånt.
Precis. Han liksom, när
pensionerade sig.
Precis. För när Mercury dog 91 så sa han liksom att eftersom att Freddie Mercury dog så tyckte han att ja, men för mig är då Queen död, så jag vill liksom inte fortsätta med det här legacyt liksom.
Och det förstår man ju ändå.
Ja, alltså de har ju ändå spelat som typ så här, jag tror Deacon var med sen 75 eller något sånt där. Kan vara något år tidigare.
Jag tror att det är tidigare, för första plattan med Queen kom väl 74, vill jag minnas, men jag kan ha fel. Är det en, eller album debuterade de ännu tidigare?
Det kanske de gör.
Det här låter jag vara osagt i cirka typ 10 sekunder till, medan jag snabbt som bara attsingen här smällde till med en Queen-googling för att se hur deras diskografi ser ut.
Jag hinner nu, 71 så gick jag med i Queen.
Mm, och första plattan är 73.
Precis.
Och han har ändå spelat på alla plattorna.
Ja, gud ja, det har han. Inklusive den här Made in Heaven grejen de gjorde som var postponed liksom Freddie Mercurys död.
Mm, precis, så den kom i 95 där.
Ja, exakt. Och han gjorde ju då sista konserten som han gjorde med dem var ju 92 där när man gjorde The Freddie Mercury Tribute Concert med liksom artister från Led Zeppelin, Phil Collins, Def Leppard, Metallica, Guns N' Roses,
Extreme.
Ja, alla stora namn inom pop, rock, hårdrock, you name it liksom. Hur många artister som helst.
Och inte bara band som är big in Japan utan big överallt.
Nej, exakt. och sen, så som du sa där, 97 så spelade de in No One But You, Only the Good Die Young med då Brian och Roger Taylor och så. Och sen då, sen 97 så har han då inte varit aktiv inom musik överhuvudtaget utan han gick i pension där. 97, helt och hållet.
Ja, jag förstår det. Dels för att han har ju möjligheten rent ekonomiskt.
Svar ja.
För Queen har ju sålt så inåt helvete.
Absolut.
Va? Men också för att, jag menar, om det var så som bandet såg ut hela karriären, det var de fyra.
Ja.
Och nu frontmannen död.
Ja, precis.
Det är klart att det liksom tar musten ur den.
Ja, det kan jag absolut tänka mig. Alltså, för det är inte bara en arbetskollega, det är ju en, liksom en typ en bästa vän dessutom som har liksom gått bort.
Ja, och också en viktig del av kanske kemin för gruppen och vad gruppen handlar om så. Och dessutom, jag menar, det skedde ju ändå, han dog 91.
Ja.
Queens debutalbum kom 73. Det är 18 år emellan.
Det är fan länge ändå.
Så man har ändå varit aktiv så pass länge att man kanske inte är så jävla hungrig.
Nej, och jag kan också tänka mig typ i Queens fall liksom, och i Deacons fall att inte bara att de har hållit på i 18 år utan de har ju verkligen alltså det här utvecklings typ att de har gjort, han kände sig kanske säkert att så här, jag har gjort det jag vill ha gjort för att man har ju platta efter platta utvecklas, man har gjort hårdrock, man har gjort liksom jazzplatta, man har gjort lite mer popplatta på 80-talet, man har gjort balladerna, man har fått liksom gjort hela spektrumet av musikgenrerna liksom i Queen bara. Att då känna att ja, men vad mer vill jag få ur mig nu liksom? Jag har ju liksom satt mitt legacy till världen. Jag kan med god väl liksom pensionera mig.
Ja, faktiskt.
Och inte känna att ja, men fan, jag skulle vilja göra en bluesplatta. Nej, men gör vad fan.
Nej, gör inte en bluesplatta.
Exakt. Det är en dum idé.
Det är ingen som efterfrågar det.
Nej, exakt. Så att han tycker det är jävligt tydligt liksom, exempel på ett sånt sätt som liksom inte har bytt genre eller så, utan bara renodlat gått i pension i, liksom, mm. i någorlunda tidig ålder ändå. Liksom.
Dock så måste man ju påpeka att Queen alltid bytte genre.
Ja, det är exakt.
När han var aktiv så bytte sig genre friskt.
Exakt, så han har ju provat på varenda genre han vill ha provat på. Liksom.
Men det är viktigt, man ska prova sig framme i livet.
100%, experimentellt är bra.
Ja, kan vara.
Kan vara.
Friskt vågat, ibland vunnet.
Ibland vunnet.
Ja. Jag tycker det är ett dåligt uttryck, men det är liksom friskt vågat hälften vunnet.
Ja.
Jag menar, ofta så har man ju inte vunnit någonting.
Nej.
Utan snarare tvärtom, kanske spenderat tid, pengar, energi.
Exakt.
Livslust och vad det är för någonting.
Ja.
Och så gick det åt helvete.
Ja.
Men vann ju ingenting.
Nej.
Nej.
Exakt. Och vinner man, ja, då har du ju inte hälften, då har du ju vunnit.
Ja, då har du vunnit allt.
Ja, mm. Klart.
The winner takes it all, som Abba sa.
Exakt.
Och Queen var ju the champions.
Oh ja. Snyggt. Hade du något till där som du vill lyfta?
Absolut. Jag kan lyfta flera personer.
Snyggt.
Jag har skrivit ner åtminstone 4 namn till. Och när jag ändå är i farten så vill jag även påpeka Kid Laroi. En till sån här kid.
Ja, då har vi 2 stycken. Det flyter på.
Absolut. Det är ett hållbart argument. Vad det var för någonting som du argumenterade som. Jo, att
rap.
Ugly Kid Joe och precis. Så var det. Jag tänker mig då, nu ska vi se vilket som bör vara nästa här. Ja, men kanske, ja, men Jonas Åkerlund.
Mm. Ja, men faktiskt.
Som för många kanske främst är känd som filmregissör då.
Ja.
Det som en del inte har koll på där, ibland missar, är ju att han faktiskt var trummis i Bathory.
Det fanns sant.
Så det är han som spelar trummor då på Bathorys debutalbum från 1984.
Det är faktiskt många, alltså Bathory är ändå så här stort band liksom, och som kultförklarat.
Ja,
liksom.
Absolut. De var ju pionjärer inom black metal.
Exakt.
Och inte bara black metal, utan flera av de extremare subgenrerna inom metal-communityt.
Ja.
Dels black metal då, med första plattan där från 84, och även alltså följande plattor 85-87 där.
Mm.
Men sen också typ hela viking metal-grejen med plattor som Hammerheart, Bloodfire Death och sådär som kom där 88-90, något sånt där typ.
Ja.
Så det har ju ändå varit, alltså det är definitionen av ett kult, förklarat man.
Verkligen.
Och Bathory har väl alltid haft lite så här hysch med vilka som egentligen är med i bandet. Så.
Lite så här tidigt Ghost typ.
Ja, men lite grann så. Mm. Undrar om det kanske är därifrån man har tagit det från början.
Mycket
så.
Möjligt.
Och det är väl genomgående tema för Bathory att i många fall så har det stått kanske att produkten är skapad av Cawthon och Boss.
Ja.
Vilket då är ja, men Batterys enda fasta medlem och hans far som var producent då.
Just det. Mm.
Som jag tror skapade typ det skivbolaget enbart för Batterys skull.
Det är ändå wholesome.
Ja. Liten anekdot därifrån är att han jobbade på något skivbolag först som skulle sätta ihop en sån här metal compilation typ så här 83-84 något sånt.
Mm.
Med blandade artister så. Och sen så skickade de även med frågeformulär i samband med det här, vilket man ju gjorde säkert på den tiden.
Ja.
Och sen också fick posta tillbaka.
Mm.
Där lyssnaren då fick kryssa i vilken eller vilka av dessa grupper som de skulle vilja höra mer av.
Ja,
Och Bathory var överlägset mest representerat.
Just det.
Och det liksom såldes väldigt många skivor väldigt snabbt till olika länder så.
Ja.
Men ja, Jonas Åkerlund då var alltså Bathorys trummis på åtminstone debutplattan där.
Ja. Yeah.
Och sen så gjorde väl Cawthon det mesta av instrumenten så själv, men även det där är lite hysch-hysch.
Ja, exakt.
Och det finns bandbilder på typ 3 pers som står i skogen med svärd och yxor och skinnkalsonger och sånt där.
Som man gör.
Men det är väldigt oklart om de andra var med i bandet eller om det bara var för
bildens skull. Ja, liksom. Ja, man vet ju inte. Nej.
Det är inte.
Var Fred
Corey, ja.
Var han med där?
Trummisen som aldrig trummade.
Nej.
Trummisen som inte finns.
Nej, exakt. Det är en konspirationsteori där.
Ja, Kan det vara så att Fred Corey inte finns?
Mm, mycket möjligt.
I vilket fall, Jonas Åkerlund då, utöver det här att han var trummis i Bathory, mm. det är där som hans musicerande ägde rum så.
Ja.
Sen så blev det ju inte mer musicerande, men han bytte bana då till filmregisserande och musikvideoregisserande så.
Jajamän.
Så han har ju inte lämnat riktigt hårdrocken bakom sig så, men han Nej. Har lämnat typ musicerandet ändå bakom sig så.
Precis.
Vilket jag ändå tycker faller in under temat så.
Det håller jag med om.
Liten kul anekdot är att han gick i samma klass som E-Type.
Ja, just det. Ja, det har jag hört någonstans. Säkert att du har sagt det någon slags längs med vägen. Det är ändå rätt...
Det är rätt tungt.
Det är rätt tungt, absolut. Mm.
Det är en av hans bättre meriter.
Det är det.
Kul om man, precis som Jonas Åkerlund har gjort, ja. Att han har gjort musikvideor för bland annat Madonna, mm. The Cardigans, Blink, Candlemass, Hollywood Undead, Maroon 5, Metallica, mm. Rammstein, mm. Prodigy, Rolling Stones, Roxette, Satyricon, Smashing Pumpkins, Pink, Lady Gaga, U2, Britney Spears, David Guetta. Sen blir man ihågkommen för att man gick i samma klass som E-Type.
Exakt. Här är mitt CV. Ja, ja. Men du, Absolut. Gick inte du i samma klass som E-Type?
Ja, ja. Det, men då vet du vem det är.
Exakt. Ja, det är tungt CV han har alltså.
Ja, men faktiskt. Så det är ju väldigt många stora artister och band där.
Oh, ja. Och stor bredd på dem också.
Ja, faktiskt. Mm. Och det är väl om något, något som talar för det här med att gå ifrån hårdrocken lite grann. För det är ju inte en självklarhet att trummisen från Bathory skulle göra musikvideo till till exempel då Britney Spears, Lady Gaga eller Maroon 5. Så.
Nej, men exakt. Men så är det ju.
Så han har väl rört sig utanför hårdrockskretsarna där också.
Oh ja.
Men fortfarande behållit en fot i hårdrocken genom att samarbeta med Metallica och Rammstein och liknande. Så.
Ja, men precis.
Så definitivt imponerande CV på den mannen.
Gud, ja.
Han har även gjort filmen Lords of Chaos.
Ja, just det.
Vilket är då filmen om bandet Mayhem. Jag tror att det pratas en del om den i Hårdrock på film, avsnitt nummer 11 tillsammans med Bettner och Erik Rosenberg. Då.
Det vill jag komma ihåg.
Det är mycket möjligt att vi gör det.
Mm.
Jag har svårt att tänka mig att vi inte skulle göra
det. Det känns som att det borde ha dykt upp där.
Ja, men precis. Det är nästan lite tjänstefel. Så.
Ja.
Och idag så driver Jonas Åkerlund då ett produktionsbolag som heter RAF, vilket är Renk Åkerlund Films då.
Aha.
Och det driver han tillsammans med Johan Renk.
Jaha.
Mm, du har koll på mig där.
Yes.
För er som inte känner till, det är han som har gjort och regisserat då Chernobyl,
ja,
alltså HBO-serien.
Ja, det är fan sjukt.
Utöver det så har han också skrivit avsnittet till Vikings, Breaking Bad,
precis,
och The Walking Dead.
Det är också ett bra CV.
Ja.
Kul att de kör ihop, det känns som en bra kombo.
Ja. Och även han har varit musiker innan, tidigare då känd under artistnamnet Stackabo.
Ja, okej.
Okay. Och släppte väl tre plattor som Stackabo, vad jag har förstått.
Okej.
Okay. Så ja, Jonas Åkerlund var näst på min lista.
Ja, snyggt. Vi ska se vad jag kan nog slänga in.
Ja, men vad står vi på tidsmässigt?
58.
Ja, men vi hinner minst ett exempel till.
Yes, det är ett lite nyare exempel där. Och det är Eric Rivers från Heat.
Ja, det har ju flygit förbi.
Ja.
Eller har det varit med någonting i podden? För att jag vet att vi har pratat om det av och till privat.
Ja, jag vet faktiskt inte om det har varit med i podden alls. Det känns som för att om man tänker så här, när han hoppade av, då hade vi inte startat podden.
Nej.
Nej, så då har det ju inte dykt upp som en nyhet heller. Kanske har dykt upp som någon typ av anekdot eller så. Men...
Ja, någon form av referenspunkt. Så. Det är svårt det här när man har spelat in några hundra timmar podd och man hänger även utanför podden. Så.
Ja.
För att, alltså, jag kommer på mig själv ibland att fan, det här känns som att det har vi pratat om 3-4 gånger i podden.
Ja.
Och så kommer man till andra saker där bara, det här måste vi ha pratat om tidigare, så har man inte det.
Nej, men alltså precis. Det är svårt det där ibland att veta exakt vad har vi snackat om och vad har vi inte liksom, i poddmässigt. Det är svinsvårt.
Lite meta-analys där.
Det är lite meta där. Men 2016 i alla fall var det ju då Eric Rivers valde att lämna Heat. Och sen dess, så jag menar, dels så var det ju att han liksom, efter 10 år, 5 album, massa turnéer, så var han väl alltså, dels trött på turnélivet. Men också,
vi spelade han på Into the Great Unknown, va? Eller var det deras 5:e platta?
Ja, precis. Han var med på den. Det var sista som han var med på där. Och då hade också Dave DeLong kommit tillbaka till den plattan. Som är deras andra gitarrist. För de var ju två gitarrister från början.
Precis, de var sex medlemmar i början.
Yes. Men sen så fick han också barn. Så det blev ju pappa. Så det var väl också rimligt att du med turné i livet att då liksom kliva tillbaka där ett tag.
Ja.
Men då tänkte man ju liksom att, ja men som med många, att bara för att man får familj och så betyder ju inte det att man lämnar, alltså att lämna hit är ju inte lika med att lämna musiken helt och hållet.
Nej, precis. Man skulle kunna tro det.
Ja, men så var ju fallet. Han har ju sedan dess inte musicerat någonting i huvud taget där. Sista jag hörde var bara för under det här året i alla fall, så hörde jag någon typ av nyhet, eller om det var, om jag hörde det från Jonas som keyboardist i Heat, att han sysslar med någon typ av så här livesändningar för spelindustri, det vill säga typ så här, vad heter
Maria Casino.
Ja, nej, nästa kunde ha varit. Men vad heter de här stora
Squid Game?
Är inte den här. När de sitter, alltså typ så här e-sport och såna grejer.
Okej, okay, ja.
Ja. Och de har ju det här stora liksom evenemanget varje år där massa kids kommer och spelar, och så har de artister.
Dreamhack,
tack. Ja. Typ sådana saker. Att de jobbar med livesändningar och typ sån typ av grejer.
Har du sett klippet från Dreamhack med världens sämsta DJ?
Ja.
Det heter väl typ The World's Worst DJ in history.
Ja.
Och det har, jag har för mig att det har fått jävligt stor spridning. Det får definitivt vara lite tips. Mm. Så dra in på YouTube och kolla upp typ The World's Worst DJ.
Lite tips.
Av någon anledning så hade Dreamhack bestämt sig att de ska ha DJ-tävling. Så att det är en jury på 4 pers då som bedömer de tävlandes DJ-förmåga så.
Okay.
Medan de kör inför Dreamhack-publik då.
Okay.
Om det är svårt som ny artist eller DJ eller vad det är för någonting att få respons från en nattklubbspublik, så är det ju än svårare att få respons från en Dreamhack-publik.
Ja, som sitter och spelar liksom och väldigt inne i sitt koncentrations. Liksom.
Ja, eller som i det här fallet då, har tillfälligt lämnat datorn för att se vad som sker på scenen. Typ.
Mm.
Det är ju inte den mest dansanta publiken.
Nej.
Nej, det blev nog inte mycket ligga där.
Nej.
Det har man ju på känn så.
Det har man ju.
Och det här är ju också lite av ett återgående tema även för de som är med i själva DJ-tävlingen. Så. Man kan ju tycka att de från arrangörernas sida, eller arrangörens sida, eller de som är i juryn, borde kunna varit lite schyssta och engagerade på det här sättet. Sett till själva upplägget som är för den som är DJ. För det de har fixat rent alltså utrustningsmässigt är ett litet bord.
Aha. Ja. Okej. Ja, det är ju problematiskt.
Ja. Och utöver det så är det liksom bara en ikopplad dator. Och jag vet inte om det är en dator som de har bidragit med, eller om det är som så att han har fått tag med sig sin egen dator helt enkelt.
Ja.
Vilket är lite skevt för att det är ändå ett stort evenemang med flera tusentals pers där.
Ja, exakt.
De har en stor scen och det är ljus och grejer.
Ja.
Och de ska ha en jury på 4 pers. Men de ger ju inga som helst förutsättningar för att det här ska kunna gå bra så.
Nej, verkligen inte.
För det är inget mixerbord, det är inget headset. Det är liksom...
Det är svårt att göra sitt DJ-yrke då, kan jag säga.
Det är det ju definitivt.
Mm.
Och de har väl typ så här 5 minuter på sig. Oh, det är inte heller optimalt.
Nej, det är det inte.
Nej.
Alltså det här måste jag kika in. Det här låter ju katastrofalt.
Så vad har vi då för möjligheter kvar till att göra ett DJ-gig?
Ja.
Funderar alla?
Jajamän.
Ja, det är att trycka play.
Om det kommer någon elitist och kommenterar här på vår Facebook-sida, ja men det vill väl alla DJs gör. Nja,
inte riktigt.
Inte riktigt.
Och visst kan man basha DJs lite grann så, men det här är ju verkligen bara trycka på play.
Ja, varför ska du ju annars göra?
Du har ju ingenting annat att jobba med. Det är det.
Nej.
Och det är dessutom, alltså det är ett löjligt bord att stå bakom.
Jaha.
Och det är inte den tryggaste snubben som går upp på scen direkt.
Nej.
Utan hans det ser ju ut som att han skulle kunna suttit eller varit i publiken innan.
Okay. Mm.
Ja. Vi förstår vilken typ av kille det här är då. Alltså.
Ja.
Så han trycker ju play då.
Ja.
Spelar upp den låt han tycker om.
Ja.
Mm. Och väldigt nervöst dansande och upp med handen, ner med handen, upp med handen, ner med handen. Ungefär halvvägs in i sitt 5-minuters-set så bestämmer han sig för att ja, man, det kan vara bra att röra lite grann på sig. Så då fortsätter han upp med handen, ner med handen, men går mot publiken.
Åh nej! Åh gud.
Där han typ skakar hand med en person.
Aha, snyggt.
Ja, väldigt oklart varför. Nej. Kanske hoppades han på att det var ett fan.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja, sen går han sakta tillbaka mot bordet.
Alltså det här
med,
upp känns...
med handen, ner med handen.
Oh, gud vad stelt. Jag vet inte ens hur jag utsätter mig, alltså, för det här klippet.
Det är plågsamt att se.
Ja, ja, det låter plågsamt om jag ska vara ärlig.
Mm. Nu har jag kollat. Worst DJ and crowd ever heter klippet.
Yes.
Det är 5,5 miljoner visningar.
Åh, oh, jävlar.
Så där har ni lite dreamhack att ta an.
Ja, det är snyggt.
Vad var vi inne på innan?
Eric Rivers.
Och Eric Rivers, ja, precis. Ja. Och Dreamhack någonting.
Ja, ja, att han jobbar nu för tiden med liksom, produktion med... ja, men tänk dig livestream, fast inte musik, utan mer mot spelindustrin.
Okej, okay, ja.
Så det var
jag hoppas han tar tag i det här DJ-problemet.
Jag hoppas det. Om det är någon som kan lösa det så är det väl Eric Rivers. Han som ändå har lite grann av en musikalisk CV, tänker man ju.
Mm.
Men vi, ja, alltså det... jävla konstig grej att gå liksom, lämna hit, som sagt, köper jag, men sen att bara lägga av musiken helt och hållet, att inte ens, du vet, så här, studioplatta eller skriva med andra, men jag författar ju, man inte var ute och turnera, men att lägga av helt och hållet och jobba liksom, med det där.
Mm.
Men det är väl ingenting som säger att han inte kommer tillbaka till musiken sen igen, eller hit liksom. Men nu har det ändå gått sedan 2016 till 2021, så att det är ändå ett bra tag liksom.
Sen kan det ju också vara att i och med att han inte är med hit längre, så syns han ju inte på samma sätt.
Nej.
Så vi vet ju inte exakt vad som försiggår där hemma.
Han har ju inga sådana typer av öppna sociala medier där han liksom visar det här är min arbetsplats idag. Det, ju, det vet man ju inte liksom, vad som sker bakom kulisserna.
Det är ju en sån aspekt vi får ta in också.
Ja, exakt. Att man, vi har ju inte 100% i facit.
Nej, liksom. Precis. Det börjar väl bli läge att runda av och köra fler exempel i bonusen.
Absolut.
Jag tänkte nämna en kort bubblare bara.
All right.
Som jag är intresserad av att ta upp. Jag tänker Tåström.
Ja, hur tänker du då?
Där tänker jag mig att man började som punkmusiker i Ebba Grön.
Ja.
För att lämna punken bakom sig i Imperiet. Och där liksom, ja, men spela typ syntbaserad poprock.
Ja.
Till att sen, efter kortare solkarriärer på två plattor, om man går över till industrimetal med Peace, Love & Pitbulls.
Mm.
Till att på senare dagar helt typ strippat av hårdrocksdelen så,
ja, men
av sin karriär.
Ja.
Hört någonstans, inte helt hundra på citaten, men att han skulle ha tröttnat på elgitarrer så.
Mm.
Och nu för tiden så spelar han ju inte gitarr.
Nej.
Utan det brukar kunna vara en låt per spelning när han kör akustisk gitarr.
Okay.
Och det är det liksom.
Ja.
Det är inga engelska låtar längre, vilket ändå liksom förekom med både med Ebba Grön, Imperiet och Peace, Love & Pitbull och så.
Just det.
Och det är inga upptempo låtar längre, utan det är midtempo och så.
Ja.
Så han har ju lite ändå lämnat hårdrocken bakom sig.
Det har han ju, absolut. Det gör du rätt i.
Sen kanske inte alla band kan klassas som hårdrock, men det är definitivt hårdare
rock
än de plattor som görs nu. Även om de är jävligt bra,
oh ja,
så går det ju inte att liksom påstå att Skeb och Kvarnsvägen är samma typ av rockplatta som varken Ebba, Imperiet eller PLP.
Nej, så är det absolut.
Framförallt inte jämfört med PLP som var väldigt liksom, extremt så.
Mm.
Trummor och gitarrer överallt och skrik. Framförallt skrik.
Exakt.
Även om man hoppas extremt naivt på att det ska dyka upp något sånt på nya skivan nu när det har blivit lite mer synt industriellt.
Man gör ju det.
Ja.
Men i det här fallet tycker jag det är okej, man får vara lite naiv. Jag menar, hoppet måste ju vara det sista som lämnar en.
Ja, och samtidigt så jag backar ju Tåström helt i den här resan för att jag menar, man måste göra det som är rätt för själv.
Absolut.
Och det har ju varit lite av hans signum att typ hela tiden förnya sitt sound och det han gör rent musikaliskt. Så.
Verkligen.
Och med tanke på att han inte bor utomlands längre, eller i alla fall inte har sitt huvudfäste utomlands, så kanske det inte heller finns ett behov att sjunga på engelska. Så.
Nej, men så kan
man fattar ju om det är svenska som är
mer inriktat på liksom, och ja, som ligger närmast i hjärtat liksom.
Ja, och dessutom var det som man inledde sin karriär med så.
Precis.
Även om jag gillar Thåström väldigt mycket på engelska så.
Oh ja.
Men jag förstår ju att det fanns ett annat behov av den när PLP ja. Bildades i Amsterdam.
Ja, ja men exakt.
Å andra sidan så kan då. Ja men precis. Å andra sidan så kan du väl bara ha ett band i Amsterdam under så många år.
Sant.
Innan det liksom är dags ja. Att ge sig av.
Ja, ja men exakt.
Det känns som att det finns någon gyllene regel där på hur länge man kan vara i Amsterdam.
Jag tror det.
Utan att veta säkert.
Ja. Men då, veckans tips. Jag kan börja. 1993 var året och det är Duff McKagans första soloplatta som heter Believe in Me.
Har vi pratat om den nyligen?
Ja, vi har pratat om på efterfesten till Västerås Rockfest.
Ja, precis, det stämmer. Ja. Mm.
Och då är det låten Trouble från den plattan som jag vill tipsa om med Duff McKagan som har skrivit låtarna och spelar på den. Men det är också Sebastian Bach på vocals och Rob Afuso på trummor från Skid Row av tidigare
Skid Row. Dubbla Skid Row, ja.
Yes, precis. Sjukt bra låt, låter ju betydligt mer Skid Row än vad det låter Duff, liksom. Eller, ja, det är bra, det är lite Skid Guns, om man säger så.
Jag tänker mig nästan också att Duff faktiskt är den Guns-medlem som är mest Skid Row.
Faktiskt, jo men det är det ju. Det tycker jag.
Kanske också just för att han har ju alltid varit väldigt punkig så.
Ja, ja men 100%.
Vilket var en viktig influens framförallt för Rachel Bolan i Skid Row.
Ja, ja, oja. Men Trouble där från den plattan. Kika in den, Spotify, YouTube, var ni Apple Music eller fan ni lyssnar på. Där finns det den ni lyssnar på musik helt enkelt.
Ja men fan vad nice. Jag tänkte tipsa om en låt som är något äldre, ja inte lika gammal som den i och för sig. Inte för att det är något fel med en gammal låt heller.
Nej.
Men en låt som jag relativt nyligen har upptäckt då som heter American Attraction av Anti-Flag.
Aha.
Vilket är väl typ ja, men, lite modern poppunk fast mer typ en ja, men, lite skitigare touch.
Okej, okay, nice.
Och jag tror att den här låten är från tidigt 2000-tal.
All right.
Jag har Spotify framme så jag kan faktiskt ta en kik och se när låten American Attraction är ifrån. Den är ifrån, aha, är det 2017? Okej, okay. Ja, då är den väl hyfsat nu i alla fall.
Ja, ja, men det är
jag backar
nice.
På det mesta jag sagt. Men låten är bra i vilket fall.
Ja, ja men snyggt.
Öppningsspåret på American Fall. Så kolla in den på Spotify.
Ja, ja men superbra. Bra tips.
Men tack.
Från båda oss här. Tack, tack.
Ja. Fan bra att du berömmer bägge två där.
Ja.
Viktigt.
Det är det.
It's self-love är aldrig fel.
Det är fan viktigt.
Mm. Ja, men då vill vi väl återigen pusha för Guldpodden.
Precis.
Gå in på guldpodden.se, nominera oss till alla pris ni kan tänka er.
Ja, jag tror att det är till typ 1 november eller någonstans början på november där man kan nominera. Så nominera jävel, skicka till alla era vänner, sprid liksom ordet, se till att folk nominerar oss.
Absolut.
Vi vill ha revansch.
Sprid oss om covid-19.
Ja, exakt.
Mm. Men också våra sociala medier då.
Ja.
Det ska också pushas för.
Det ska absolut pushas för.
Återigen, Patreon.
Ja.
Patreon.com/podcast. Dra till med en dollar eller ett par, eller till och med svenska kronor, vilket ni kan göra nu.
Det kan man göra.
Olika nivåer ger olika perks i utbyte. Ja, bonusavsnitt, roliga bilder, texter, videobloggar.
Exklusiva grejer, behind the scenes.
Litterära psykbryt.
Ja, det är där det kommer upp.
Ja, diverse. Och information först.
Ja,
så
jajamän.
Ni hör det där först.
Där hör ni fan mig först.
Absolut först. Det är där man hör det mest först.
Det är där man hör det mest först. Mm. Ja.
I övrigt så får ni gilla vår Facebook-sida och gilla ett gäng olika Facebook-inlägg också.
Ja.
Är ni inne på Facebook just nu, om man går in på Hårdrock.
För fan.
Och gilla alla bilder och inlägg ni kan hitta.
Ja.
Alltså, det vore ju jättetrevligt.
Gud ja, vi vill jättegärna att ni liksom interagerar. Men när vi släpper ett nytt avsnitt och lägger ut en post, kommentera, vad tyckte ni? Var den här anekdoten var rolig? Eller... Ja, eller den här tyckte jag var skittråkigt. Ja, men vad fan, bu eller bä? Säg bara bu eller bä.
Men kanske gärna lite mer bä nu.
Ja, gärna.
Inte för att det varit mycket bu.
Nej.
Men det verkar som att folk är fan så mycket mer benägna att höra av sig.
Nej,
om det är en detalj de inte håller med om.
Det är det fan rätt i. Alltså, de ska kunna göra det, men
absolut.
Det känns som att det är mer av att men nu vill jag rätta, eller nu vill jag inte hålla med om, nu håller jag inte med om det här, än att liksom... Det här tyckte jag var kul, det här har jag aldrig hört förut typ.
Ja men precis, alltså, vi har ändå släppt typ så här 90 avsnitt. Så det hade ju varit kul om folk kunde tänka sig att Ja, men jag lämnar en like och en kommentar om något jag tycker är bra också.
Svinbra.
Innan dess.
Exakt. Ja, och sen har vi våra Instagrams.
Ja, men absolut. Du heter Kordivett, ett ord på Instagram.
Ja, och du heter Joey Borderline, ett ord på Instagram.
Visst är det så. Sen så har vi, vad har vi mer? Vi har en mail.
Vi har mail.
Ni kan dra iväg någonting till hrffpodcast@gmail.com.
Absolut.
Hitta på något kul.
Ja.
Kom igen, det blir kul.
Det blir kul.
Absolut. Sen så har vi en YouTube-kanal, yes, där ni söker på Hårdrock.
För fan.
Det är det.
Det är det.
Absolut. Okej, okay, men tack för att ni har lyssnat och ännu mer tack till folk som är patrons.
Ja.
Mest tack till folk som är både patrons och har nominerat guldpodden.
Ja, det är extra poäng där.
Ja, men ni är guldvärda.
Oh ja.
Nytt avsnitt inom kort. Fram tills dess, lyssna på Hårdrock.
För fan.
Spela Save the Noise.